Podplay.
Det är säsongsavslutning idag.
För två män i en podd med Erik Skylt och Dan Schelin, som görs av Expressen Kultur.
Exakt, ja.
Hur känns det för dig? Det är jättevarmt när vi spelar in det här avsnittet utomhus.
Jag trivs ju egentligen bäst när det är november, när alla andra är deppiga och ångestridna. Då lever jag. För då känner jag mig inte utanför, jag känner mig inte ensam. Då kan jag ta den här glada positionen som ingen annan har. Men så här när det liksom, när solen skiner och det är 28 grader, blir jag lätt dyster. Känner som att jag inte kan vara med i den här glädjen som alla andra uppvisar.
Jag förstår. Det är också den här postpandemiska situationen vi lever i. Jag är ute på stan och skulle köpa målvaktskläder till Helena.
Målvaktskläder?
Ja, hon är gammal målvakt.
Jaha, i hockey?
Nej, fotboll. För det var EM hockey. Nu också. Nu ja, ska det. Vi engagera oss här. Och...
Ja, alltså, ni skulle sitta och kolla i kläder?
Nej,
kläder.
Kolla. Hon har ingen tv. Spela.
Ja, nu ska jag spela.
Men då var det så otroligt mycket folk ute på stan. Jag tänkte bara förstå, liksom, som pandemin hade existerat. Och jag kunde liksom inte vara där. Det var hemskt, det verkligen. Och sen var det dessutom hemskt att det inte fanns några målvaktskläder.
Nähä.
Det var liksom bara vimplar och ölburkar och flaskor med Sverige-motiv på. För jag tänkte så här, inför uppladdning inför EM måste de väl rimligtvis ha målvaktskläder för damer.
Jo, men hur tänkte du då att hon skulle ladda upp dem om hon inte har en tv?
Nej, men hon...
Alltså sitta hemma i målvaktskläderna och bara... Man kan ju lyssna på radio för sig.
Ja, precis. Och sen, men att ta del av EM-vurmen är ju kanske inte alltid att följa matcherna, utan att själv spela däremot. Liksom.
Aha, så ni skulle hedra EM genom att själv spela ni två. Hon i målet och du,
precis,
som forward.
Hon vill gärna få straffar slagna på sig. Hon vill kasta sig. Men då behöver hon skydd, för att det är ganska tungt att kasta sig.
Aha, det är sant.
Målvaktskläder har inbyggda skydd.
Vadå, har målvakterna skydd?
Ja, armbågar liksom, och underarmar och ben och såna här saker.
Jaha.
Det är liksom inte så lätt att kasta sig. Särskilt med den här konstgräs som det är mycket nu för tiden.
Kan du mycket om fotboll?
Nej, jag spelade ju en gång i tiden när jag var liten. Jag gjorde ju två mål gjorde jag under hela min karriär på 10 år. Jag spelade vänsterback. Varav det ena var att man sköt på min röv som studsade in i mål. Men jag var ganska brytsäker. Jag var svår att ta mig. Ja, okay. Jag var bra på liksom sådär. Ja.
Men vad är det för personer som blir målvakter då? Eller ytterbackar?
Alltså, min målvakt var ju min bästa kompis. Så att jag har ju jättefina minnen av bra målvakter. Han var ju Pelle som var en målis. De är ju ofta lite egensinniga, skulle jag säga. Det är ofta lite sådär som Saab. Det lite, tänker lite på snedden. Det tycker jag är sympatiskt. Men jag gillar det.
Men en ytterback då, som du var?
Ja,
eller var du vänsterback?
Jag var vänsterback.
Vänsterback.
Det skulle jag säga att det är personer som oftast kanske inte har den bästa självkänslan till att börja med. För att de vill liksom inte vara de som liksom får ljuset på sig, men jag ska försöka dribbla och passa och göra de här grejerna, utan däremot bara väldigt utpräglade lagspelare. Jag gör mitt här för laget, jag bryter den här bollen, jag stänger det här, och så får de andra liksom ta över spelet sen, liksom, lagkamraterna.
Är det den omtalade granen?
Granen, precis, var ju... Jag är ju hemskt dålig på själv på fotbollsspelarnamn, men Gran, han är ju inte med nu i år i VM. Ja, precis, men han var ju... Nu kommer väl så här, fotbollsverige hata mig, men han var ju i alla fall back. Exakt. Ah, okay. Jag vet inte exakt vilken position han
var. Vad tror jag skulle spela då, om jag hade intresserat mig för den här sporten?
Alltså, ditt kynne skulle ju då kanske passa en sån här playmaker, mitten. Men jag tror inte att du skulle ha orken.
Nej.
Att vara den, för då ska man ju vara extremt delaktig både fram och tillbaka hela tiden. Jag tror nog kanske, du kanske är målvakt du också.
Mm. Ja, men det är mycket möjligt faktiskt. Jag ska inte sitta här och låtsas som att jag inte kan någonting alls om fotboll, för att lite intresserad är jag. Mm. Jag kan faktiskt se en Sverige-match nu under EM. Men då brukar jag tänka, om det är någon jag vill vara på planen, så är det den här fjärdedomaren. Han som håller upp hur många minuter är kvar och när det är byte. Då får man liksom vara med, men man kan inte göra fel. Alltså jag ska vara väldigt rädd för att göra fel.
Det går att göra fel. Du kan ju knappt göra fel.
Ja, det är sant. Ja, men det gör väl inte så mycket. Det är liksom huvuddomaren som bestämmer ändå.
Men skulle du kunna klara av att hålla upp en sån skylt? Och, eller hur skulle du gå in i rollen? Skulle du le stort som att det här är min stund? Eller skulle du hålla upp skylten framför ditt eget ansikte?
Nej, jag skulle vilja synas under de här få minuterna. Men jag skulle trivas att stå där lite vid sidan av. Och jag tänker att den här domaren behöver ju inte springa. För jag gissar att de här linjedomarna måste ju springa något helt enormt fram och tillbaka. Och även huvuddomaren också.
Just det.
Men den här fjärdedomaren bara sitter där och väntar med skylten. Mm. Och sen är det dags.
Erik Skylt
med sin skylt. Så springer han upp. Och det skulle jag... Alltså om jag gjorde en karriär inom det här, så skulle jag vara som fjärdedomare. Men jag tänker lite på det här med dynamik och vem man är i fotbollslaget nu när det är säsongsavslutning. För det betyder ju också att du och jag har hållit på ett tag. Vi har hållit på ett år med det här faktiskt.
Ja.
Och när man går till psykologen, så är det ju ofta när man ska ha ett uppehåll, så ser den här lite bekymrad ut och säger, ja, vad har du för känslor inför det här uppehållet nu? Nu kommer vi inte ses på några månader. Och så sitter de tysta. Och så gissar jag att de förväntar sig att man ska säga, ja, jag känner en enorm ångest. Jag förstår inte hur mitt liv ska kunna fortgå utan dig. När jag inte får komma hit och berätta om själens innersta. Ganska så regelbundet. Så att det, jag tänkte att jag skulle ställa sådana frågor nu till oss här. Nu, hur ska det gå när vi inte får ha det här fria rummet som vi kan träda in i varannan vecka?
Ja, jag tänkte ändå att det kommer tillbaka, det rummet. Ja, så då klarar jag den tanken. Så att säga, att det är ett uppehåll bara. Det kommer igen sen. Det är inte så att jag är orolig för min abstinens efter en eller två veckor. För jag vet att jag kommer få mitt lystmäte tillfredsställt igen. Det hade varit mycket värre om jag hade varit så att säga... Det här sista avsnittet, då hade det gått mycket mer tankar. Hur tänker du själv?
Ja, jag tänker att det är intressant med det här som vi håller på med, för att hela projektet har ju tagit en lite oväntad vändning, tycker jag. Och det här har jag också pratat med en del människor som lyssnar på oss. Det började ju som en sommarserie, och det skulle handla om manlighet och sådana saker, och efter de första programmen så tyckte jag själv att det var outhärdligt att lyssna på. För att jag upplevde att jag själv inte lyssnade på dig och att jag avbröt dig. Och...
Ja, du hade den där perioden.
Ja, jag tyckte jag var för dominant och det blev inte så bra innehåll. Och du kanske i första programmen blev lite mer av en intervjuare också. Men sen så löstes den där dynamiken upp. Och sen så lyckades vi... komma in i någonting som för mig är okänt. Och det är att det blev väldigt uppriktigt. För de flesta som hör podden och kommer fram och säger någonting, de säger alltid, men ni är så hårda mot varandra. Alltså det är så... Ni är så brutala mot varandra. Och det tycker inte jag. Jag tänker aldrig på det. Jag går aldrig härifrån och är upprörd eller ledsen. Ja, det skulle vara det där när du sa att du hade fått en kommentar i ditt Facebook-flöde att jag var en nörd på journalistlinjen.
Jag menade ju bara väl. Jag vill berätta den här berättelsen om underdogen.
Ja, precis. Men det landade inget väl. Men det jag tror, och det här är också att... det är en terapeutisk läsning av situationen. Det är att vi har kommit så långt i det här utforskandet, som är ju lite lik terapin, för vi träffas ju aldrig utanför den här poddstudion, utan det är bara här. Vi har kommit så långt så att vi börjar spela upp våra nevroser inför varandra Och de personerna, de mönster som vi har börjar också projiceras ut på den andra.
Vi kommer på väg förbi det här stadiet som Michel Houellebecq skriver någonting, att all manlig vänskap pendlar mellan sodomi och duell.
Ja, precis, tas förbi det. Ja, segmentet. Duell kanske det är ibland, ja. Men sodomi vet jag inte. Nej, det tycker jag inte. Ja, det är en bit kvar. Ja, vi får se om vi hamnar där, men duellerna, fast det är inte riktiga dueller, det är någonting annat. Alltså det är helt enkelt så att möte med dig föder en hårdare sida hos mig, på gott och ont. Alltså det som är bra är nog att jag kan släppa fram den. Den finns alltid där. Och här så vågar jag släppa fram den demonen i rummet då.
Mm.
Samtidigt är det lite skrämmande att få syn på den. För det betyder att den finns där hela tiden. Men den då trycks tillbaka.
Men blir det bättre? Du kanske inte ska lyssna på programmen då?
Nej, men det gör jag inte.
Nej, bra.
Nej.
Mm. Men då kan du drabbas av hämningar, tror jag. Och
det, ja, usch ja. Nej, men det blir inget bra.
Mm.
Men jag har funderat mycket de senaste åren på varför jag jobbar ensam. För det, jag tittar tillbaka, så har jag ändå varit yrkesverksam i snart 20 år. Och varje gång jag har varit med en större grupp, någon redaktion eller något program eller någonting sånt där, så har det faktiskt kapsejsat. Ja. Gång på gång på gång på gång. På olika sätt. Några lite mer dramatiska och andra lite mer lågmälda. Att man bara bryter upp och går åt olika håll. Mm. Men det här är någonting.
Vad beror det på då?
Jo, jag tror att det handlar om det här som jag i alla fall har fått syn på i möte med dig.
Mm.
Att jag är så fruktansvärt... att jag har den här... Ja, man skulle kunna kalla den dominanta sidan då. Men med dig så får den komma upp till ytan. Att när du då säger att jag förstår Knausgård är gymnasial i sin Morgonstjärnan-roman, då kan jag bita ifrån och säga, nej, men det här är bara dumheter, det här stämmer inte. Men problemet är att i andra sociala sammanhang vågar jag inte göra det. Så jag sitter med och nickar, ja, så kan man ju tycka, och sen så försöker jag vara lite snäll. Men innerst inne så kokar jag.
Just det.
Och det tror jag då, och det har nog skett i alla sådana här jobbsammanhang jag har varit i.
Men den här dominanta sidan, är det liksom, det är en sak om man har en åsikt som inte de andra har. Och så vill du egentligen vill du att den åsikten ska bredas ut i världen och i gruppen. Och så håller du igen det, för att du upplever att du kan inte strida för den i det här sammanhanget. Och då träder du tillbaka och vill inte vara med längre.
Ja,
men är det inte så att... Jag menar, du likställer det här liksom med att du har en sida som är så dominant. Kan inte lika gärna vara så att du har ett överjag som hindrar dig att få ut den här åsikten i den här gruppen, och då blir det en slags dubbeleffekt, så att du upplever dig själv som att du har en dominant sida som inte får komma ut. Men om du hade betett dig lite mera i de här grupperna som du gör med mig, då hade du upplevt att det inte kanske alltid är en dominans, utan det är bara en åsikt som du vill föra fram. Och då har den kanske tagit emot, och då har du, om man kommer ut med sin åsikt genom sitt överjag, så kanske man upplever att det var inte en dominant sida jag hade, utan det var bara en åsikt.
Det är sant.
Att avdramatisera det här.
Mm. Ja, det är mycket bra läst. Det är sant, det kanske inte är... Jag har aldrig tänkt det här. Det kanske bara är en åsikt, ja.
Mm, och så studsar det precis, och då upplever du att här står jag och är jättedominant.
Och jag är jättearg och jättedominant, ja, men egentligen har jag bara en åsikt. Ja, det där, jag tänkte på det när jag jobbade.
Det kanske är lite grann som en sån här, den allmänna tittaren, public service-tittaren som hör av sig och är skitförbannad på allting. Och så svarar man, och då blir de jättesnälla. Vill bara säga att Rapport borde gå klockan 20:30 istället. Och så här, ja, vi är kompisar. Ja, förlåt att jag var så arg och dömde ut hela din barn och släkt och skolan.
Ja, så kanske det.
Mm.
Men hur... Okej, men hur gör man här då? Alltså, jag minns att jag jobbar på en redaktion. Och det var att man hade morgonmöte varje morgon. Och... jag var ganska mycket yngre då, så det handlar om att man kanske var yngst i gruppen. Men jag sa inte så mycket på morgonmötet. Jag satt ofta tyst. Och det där tyckte jag var jättejobbigt. Jag var säkert lite blyg och inte kände att jag liksom hade mandatet att säga någonting. Men mitt största problem var att jag tyckte nästan allt som gjordes var dåligt.
Mm-hmm. Ja, det får man ju inte göra på morgonmötet.
Nej,
riktigt.
Och det förstod jag att det här var liksom ett... Det var inte att man skulle kritisera verksamheten, utan man skulle... Eller dåligt och dåligt. Det var inte jättedåligt, men jag såg hela tiden... Jag hade en otroligt stark kritisk röst i huvudet. Mot andra och även mot mig själv. Så att de enda gångerna jag kunde tala var när jag hade gjort någonting. Och då sa alla, ja, jag tyckte det var bra. Och så sa någon, jag skulle vilja ha hört lite mer om det där. Men då kunde jag gå in och säga, nej hörni, jag tyckte det här var helt värdelöst. Det höll inte alls. För jag kunde vara hård mot mig själv. Det var enda gången jag kunde tala. För jag tyckte inte jag hade rätt att kritisera någon annan. Samtidigt som den här otroligt stränga rösten smulade sönder
alla andras.
Hela verksamheten egentligen. Och det, här,
Det här är inte bra, men jag tänker... Om man tänker sig att det är ett morgonmöte så sitter alla och ska stå till svars för det de har gjort. Och så är det en som begår en slags social harakiri så fort man frågar om. Nej, det jag gjorde var helt värdelöst. Då kan man ju inte rikta någon kritik mot den personens insats.
Om det är sant, redan, det är ett skydd.
Men annars så tror jag att det är ju en väldigt bra egenskap egentligen som eftertraktad borde vara det. Just den här förmågan att kunna se det. Att vara kritiskt granskande på andras hantverk. För att det är ju... Det är ingenting annat än hantverkskunskap du har. Det är ju oerhört... Om man inte kan hantverket, då sitter man bara och tittar på någonting och tycker man... ungefär så. Liksom.
Ja.
För man har inte öga eller öra.
Men om man har det, då måste man också ha en åsikt. Men det är sant. Man får kanske ha åsikter. Jag har alltid tänkt att åsikter liksom egentligen är förbjudna. Alltså starka åsikter. Men det är intressant, för att det här kopplar ju också tillbaka till att jag gjorde ju faktiskt den här... I den här podden omtalade... utvärderingen av Babel när du var programledare.
Ja,
och då var det att jag var ganska snäll mot reportrarna och jag vågade inte gå på chefernas åt, men jag kunde gå åt dig.
Ja,
och jag minns det som att jag gjorde det ganska på ett ganska hårt sätt, men jag tror samtidigt att det var fruktbart, för det var ju en av producenterna som kom fram efteråt och ville göra en tv-pilot med dig och mig, för att hon tyckte att vårt, vad ska man säga, vår kommunikation ändå hade någonting. Exakt, så att det måste vara någonting som hände, alltså någonting händer i mig i möte med dig. Jag kan vara fri. För du gick väl inte under av det som jag sa?
Nej, men nej, absolut. Det är väl lite grann som jag inte en björn möter en tvättbjörn. Det finns någon slags form av... inte riktigt samma här, men det är någonting som uppenbarligen är avgörande lika. Sådär, liksom. Jag känner mig som tvättbjörnen.
Okej, du är tvättbjörn. Ja, ja, jag är nog en sån här glas... Nej,
glasögonbjörn.
Ja, det är...
Men de lever i Japan. Nej.
Det kan de nog göra.
Ja,
men jag lever gärna i Japan, aldrig varit där. Men det som jag sa den där gången på Babel, som jag var väldigt, det var ganska sträng, det var att jag tyckte då att du förställde dig och att du spelade en roll och du använde dig av en utpräglad mask med olika maner. Och det här tyckte jag att det här är du tillräckligt gammal att släppa. Men att jag hade då en tes om att om du skulle släppa det skulle programmet bli mycket, mycket bättre. Det intressanta var nu att jag har ju läst din sommarroman i Expressen.
Erövraren som går som
följetong.
Det är två delar har
jag. Jättespännande ju. Nu får inte du sitta här som en dålig sån författarintervju i Babel och säga, ja, huvudpersonen i boken kanske tycker så här, men jag vet ingenting, jag har bara velat gestalta.
Vad ska jag säga?
Jag vet att en del av det här är, jag ser dig i den här karaktären, samtidigt som jag förstår att det är lite överdrivet.
Ja, det var, jag tror att du sa det för några veckor sedan när jag höll på med den, att jag ska försöka skicka ut en programledare på Sveriges Television i korridorerna som ska försöka lägra så många frilansare som möjligt. Inte som om det var en slusk, utan som om det var du eller jag som försökte se på det här. Och då har jag väl liksom lättare att tänka mig hur det skulle vara om jag skulle gjort så ungefär. Liksom. Så det är ju en person som har väldigt mycket... Ja, det är ju vårat samtal här under våren som har kommit, gjort att jag har förstått det. Att jag har haft i mitt liv väldigt mycket inre reflektioner som har varit självkritiska i många tider. Och inte, jag tror att alla har haft det liksom. Men han brottas ju med någon slags självkritisk sida hela tiden. Och han ser sig själv på ett väldigt konstigt sätt. Mm. Och det, den inre monologen, att han tycker att han är tjock, han tycker att han är fel, han tycker att han är kanske psykopat, kanske han är störd, kanske han är narcissist, bla bla bla, med tredje. Den aspekten har ju, den har ju själv ventilerat här. Så då var det ganska lätt att få in honom på det viset.
Men du har en spännande passage här i slutet av del 2, eller kapitel 2, som handlar just om det här förställda och de olika ansiktena. För att personen i romanen är ju programledare för ett
kulturprogram.
Och så är det en av gästerna som säger någonting, en svängdörr. Någonting, jag minns inte ordagrant nu, men det har någonting med den här förställdheten och de olika ansiktena. Där då personen, som jag, där jag läser in dig ganska så mycket, har en upplevelse som att det bara en blandning av alla ansikten. Man vet inte riktigt vem man är. Mm. Men den här gästen då, som jag gissar, kommer få en viktig roll i hur personens liv här under sommaren, säger att nej, men vadå, det är inte massa oreda bland ansiktena. Det finns egentligen bara ett ansikte som visar upp sig. Mm. Och det som yttras där i den här svängdörren, det var det jag hade velat säga den här gången när jag var och utvärderade ditt program. För att jag tror att du tror att det är en himla oreda här och att du måste dölja dig och att du måste liksom, ja, du tror att du är mer splittrad än vad du är. Du skulle bara kunna träda fram. Det skulle bli fantastiskt då, för att det är ju väldigt få programledare. Alltså det är väldigt svårt att träda fram som sig själv, särskilt i TV, för man är så sedd. Mm. Men de få personer som lyckas göra det, de når fram till något enormt.
Ja, det tror jag. Det här gäller ju också partiledare.
Alltså, det gör det.
Det finns vissa människor som står framför en kamera och talar in, så upplever vi att vi känner de här personerna.
Absolut.
Det är så här hon eller han är. Det här är Kikki Danielsson. Mm. Hon kommer vara Kikki Danielsson när kameran stängs av också. Eller Lill-Babs var också sån person, tyckte jag. Mm. Här är liksom, vi vet vad vi har, den här personen, alla gånger. Och det är liksom frö till det vi kallar för våra folkkär. Att folket identifierar rakt igenom vem den här personen är. Den här personen är inte något annat. Sen kan ju så att säga folk bli folkkära fast vi tror att det är lur. Men det tror jag. Jag får se. Jag är i alla fall otroligt lättad över att jag fick ihop den här. Det var en uppdragsroman, kan man säga. Det var Karin här som sa att åt mig att skriva. Mm. Och det skulle vara realism och hej och hå. Så det har gått bra faktiskt. Jag har redan fått liksom konstiga, märkliga förslag och propåer, olika former av idéer från bara efter två kapitel här som folk har läst. Film, kvinnor och agenter. Mm. Så det har gått jättebra. Mm. Jag hoppas att det, men det är ju, ja, nu är det bara, ja.
Får jag fråga, när du berättar det här så hör man ju på din röst att du liksom stammar lite. Är det ett maner? Eller gör du det? För du gör ju bara det när du berättar vissa saker. Det verkar inte vara som att du har en stamning som liksom är, vad ska man säga, kroppslig. Varför gör du det när du berättar just det där?
Ja, det här, nu är jag genomskådad. Så här är det. Nu ska jag hålla på. Så här är det. Karin Olsson, hon som har varit stöttande med det här projektet.
Vår kulturchef.
Vår kulturchef. Hon var jättenöjd med att jag lämnade in den här romanen och så. Det var bra. Och så sa hon så här: skulle du och Erik, eller kan du försöka i nästa poddavsnitt puffa lite grann för den här erövran som du har, den här romanen. Kan du försöka ta upp det helt enkelt? Och det vill jag ju förstås gärna göra. Det var en jättebra idé och sådana här saker. Och då är det som att då behöver jag öva in lite grann. Att jag ska puffa det här. Det finns fraser som jag bara, hur ska jag kunna få in det här då? Lite sådär. Så det du hörde nyss när jag stammade var helt enkelt en inövad, någon form av, inte exakt fras, utan någon form av tanke som jag hade tänkt att jag skulle, jag hade för uppgift att leverera det i det här programmet. Och då är det liksom, så då spelar jag lite grann genom en slags, inte medvetet, men det blir så att jag stammar så att det inte bara låter uppläst. Att det låter som att jag tänker efter, kommer på mens jag liksom...
Intressant.
Mm. Och det här är den första som har genomskådat. Att det inte är liksom... Det är liksom ett fragment, ett stycke som finns i huvudet som jag ska ta fram och så. Och det här funkar jättebra på scen när jag intervjuar författare till exempel. Så kan jag liksom oftast låtsas komma av mig och såna här grejer. Inte ja, smålåtsas lite grann. För att få liksom öka koncentrationen hos, låter som man är psykopat. Men det är något så här man gör, liksom, man känner av liksom, lite grann. Öka koncentration hos publiken och att det kanske är någon knepig fråga som man inte riktigt... kanske en känslig fråga och då vill man inte bara låta som att man läser upp den innan till helt kallt. Utan lite grann som att man... Det är en blandning av att vara förställd och att samtidigt försöka göra någonting som är lite... Att det märks i stunden att det är någonting som händer på något vis. Det låter som att jag är en skådespelare, det är inte riktigt så. Det är bara men, så jag gör.
Men hur kom du på det här? Alltså varför... Ja, hur kom du på det?
Vilket då?
Knepet.
Nej, jag har nog bara haft... Det är väl bara att man har märkt att människor som drar ett skämt som de har kunnat länge. Det handlar ju om leveransen på skämtet. Du kan ju inte bara läsa vitsen innan till plötsligt. Och ska alla tycka det var roligt. Så man måste liksom höja energin lite grann. Och då kan det vara bra genom att ett sätt att höja energin har jag märkt. Och det här är intuitivt. Och har ju varit kanske att stamma eller hetsa upp sig själv eller lite grann så. Nu händer grejer. Nu måste jag tänka liksom att ni vet att Brooklyn ligger i New York. Alltså ungefär så. Som om jag kommit på det just nu. Och sen drar man skämtet. Nu vet jag inte om Brooklyn ligger i New York. Men ja.
Jo, det, ja.
Men det är roligt att du registrerar den här skillnaden.
Ja, jo, för att det här handlar om där om jag får sitta med på morgonmötet på Babel när du var programledare så skulle jag ju sätta fingret på just sådana där saker, de här stamningarna som för de upplevs. Jag tror de flesta som lyssnar på dig eller ser dig tycker säkert att det här är... Jag tror att det fungerar jättebra. Mm. Och jag har också en del sådana knep när man gör intervjuer. Men det finns någonting där bakom som är ännu starkare. Mm. Som du i princip inte har... Ja, det är någon typ av styrka som är oförlöst. Mm. Alltså, jag har också tittat på dig nu för att du har faktiskt varit i TV. Jag har studerat dig. Jo, men du har ju faktiskt varit i TV nu under vintern i det här frågesportprogrammet Kontrapunkt.
Ja, kulturfrågan.
Det är ett jättespännande program. Ja. Jag sitter ju hemma och försöker liksom tävla med och se, för att det är ju lite mina ämnen det här.
Ja, precis. Det är ju liksom, man är tre som tävlar i ett lag och så är det en som är litteraturperson och så är en som är musik och en som är konst. Mm. Och jag har ett jättebra lag med Carolina och Patrik heter de.
Patrik Steorn.
Ja.
Alltså han, förlåt, men han är ju min favorit. Ja. Alltså han är otroligt. Jag har ju följt honom länge. Han var chef på Tidska galleriet som jag älskar här i Stockholm, och nu har han blivit chef på Konstmuseet i Göteborg som jag också tycker är ett otroligt bra konstmuseum. Det bästa med Göteborg egentligen. Och han är liksom bilden av hur man vill att en museichef ska vara. Ja. Han kan allt.
Ja.
Man kan fråga honom, det här konstverket, ja, låt mig berätta. Det här symboliserar det här och det gjordes i den här tiden.
Jo, men han kan ju allt på ett det är också sättet och värmen i sättet han talar om det.
Mm.
Så att säga, du kan ju kunna allt på ett sätt som... Horace Engdahl kan allt också. Mm. Och det är inte riktigt samma sätt.
Nej, alltså Steorn har ett väldigt...
Han är väldigt... Steorn är lite mer av en gentleman.
Absolut, han har ett väldigt naket sätt att berätta som gör det väldigt, väldigt tilltalande. Mm. Och man tycker om honom helt enkelt. Han skulle kunna bara sitta och föreläsa i flera timmar och man skulle bara tycka om det man sa. Men med dig då, när jag studerat dig, det är ju att du är ju... För den som inte har sett programmet så är det ju då att man tävlar i... kulturfrågor. Ja. Mm. Och det är olika lag. Det är lite som ett lite mer kulturellt På spåret.
Mm.
Och du är ju då litteraturansvarig i ditt lag.
Mm.
Och varje gång som det kommer en litteraturfråga så säger du så här: åh nej, just det här kan jag inte. Jag tror absolut inte att det är Selma Lagerlöf. Undrar vem det kan vara. Och så är det då Selma Lagerlöf. Så att du levererade ju ofta rätt svar spontant.
Ja,
och sen så krånglar du till det. Och sen sa du: nej, jag vågar inte säga Selma Lagerlöf.
Ernst Brunner istället.
Ja, jag säger Ernst Brunner istället. Det här gjorde du flera gånger.
Ja,
och det här är en del av det som jag då skulle vilja förlösa i dig. Det är att du har det redan från början. Du har Steon i dig. Men, och det roliga är att du till och med säger rätt svar högt.
Ja. Jag känner mig, jag får nästan lite rysningar här, för att jag vet inte, det är förmodligen mitt ego som får en varm dusch med fostervatten över sig här, men jag har inte känt mig så sedd. Två gånger rad nu har det genomskådat mig, för att det var någonting jag själv då märkte var ju i det här programmet, att dels så man ska plinga på en knapp när man kan svaret. Och jag hejdar mig hela tiden, för jag först vill jag förankra hos de andra två. De är ju inte litteraturansvariga, de kan ju inte, jag vill inte, men jag tyckte Patrik var jättebra och sådana saker. Så de andra hinner trycka. När det var kört, loppet var kört, vårt lag hade redan förlorat. Och då tryckte jag på en gång på 10 poäng. Plum, så var det svåraste. Och då var det ju rätt. Så fort jag går på min instinkt, då funkar det. Men om jag ska liksom förankra mig själv och vara säker, då funkar det inte. Då hinner det gå för lång tid och så börjar jag tänka så här: det kan inte vara det, så måste det vara det, och så blir det något konstigt. Så det har varit hela mitt liv.
Det är som att du har ett svar och sen så vill du liksom krångla till det, för att du vill liksom inte...
Ja, jag vet inte riktigt.
Du kastrerar dig själv helt enkelt med freudianskt språkbruk.
Det handlar om. Ja,
det är alltid det.
Jag tror den här kastrationsgrejen kan nog tillämpas genom hela min tillvaro.
Ja, det är många... Det är ju också intressant, alltså, tillbaks till sommarromanen då, det är ju en man som upplever sig väldigt kastrerad. Han har kastrerat sig själv och blivit kastrerad av sin fru. Som sen, man förstår ju att det är någon typ av uppbrott här.
Mm.
Men det är ju otroligt mörkt i början. Han är ju nedträngd i en källare och ligger där liksom nere bland, ja, nästan som avloppsvattnet. Eller det känns som det pyser från avloppsrören, och det är någon typ av ångestgegga som han ligger och drömmer sig bort i.
Mm.
Och det där är också ett sätt att... Alltså det är ju ett väldigt bra porträtt av den moderna mannen,
ja,
i en viss typ av intellektuell kulturklass som jag tror ofta är ganska så kastrerad.
Ja, nu spelar sig han bor ju i Enskede, som är ju liksom för kulturområdet nummer ett i Stockholm liksom. Ja, jag tror också det, att precis, han kommer ju bli fortsatt kastrerad av sig själv och andra, så kommer ju feminister in på planen också, det kommer bli roligt där. Jag måste fortsätta läsa, men ja. Nej, men det, jag tror att den... Det här är ju... Kanske bottnar i den gamla... Den gamla, men den nya... Kanske... Diskussionen som har varit om mannen... Mannens inflytande och makt... Som skiljer sig från hans yrkesliv... Och hans hemmiljö, så att säga. Man kan vara en stor hotshot på sitt eget jobb.
Man kan vara en programledare på TV.
Precis, kan vara programledare. Han har ju en position där, alltså, han inte ens riktigt förstår själv, tror jag. Han kommer väl fatta att han har det. Och sen en annan position hemma. Och det har varit en debatt i Svenska Dagbladet under våren och så här saker. Är det kvinnan som styr hemmet, eller hur är det och vad är det för? Och det jag vill att undersöka kanske är att det går inte att vara vi lever i ett ojämställt samhälle, så det går inte liksom att vara man kan inte vara symmetrisk. Det finns inte så där, bara för att herr damfrisören kostar så mycket ska herrfrisören också, vad händer om mannen skulle göra så, för man försöker se så här, så, kort sagt, det här är ju en man som skulle man byta plats på kvinnan och mannen i den här relationen som man har hemma, så skulle det bli en väldigt platt historia, tror jag. Mm. Med en dominant make som trycker ner sin fru och som sen...
Mm. Men är det så nu för tiden? Alltså jag känner inga närstående par där det är en dominant man som trycker ner sin fru, alltså det...
Nej,
det gör inte jag. Nej, inte i vår ålders...
Inte i vår kanske miljö.
Nej, oss, nej, och inte i vår åldersgrupp heller. Det.
Nej, tvärtom har jag snarare sett flera exempel på kvinnor som... lite grann så här, relationer som fått mig att tänka på serietidningen Lilla Fridolf, om man säger så. Det är en liten Fridolf som ligger på soffan och vad heter hon, jag vet inte, hans fru.
Så, och han heter hon Selma.
Selma, ja, precis. Mm. Så han är ju faktiskt allmänt oduglig och inte vill vara där på något sätt. Men han blir också, alltså den relationssymmetrin har jag sett.
Mm. Men, jag har inte, men problemet sett är att Lille Fridolf, den moderna Lille Fridolf, är ofta inte särskilt oduglig, utan ganska duglig.
Ja.
Men blir ändå körd med.
Det kan, ja,
alltså det, jag kan bara se här framför mig att det är som att den position, det här gäller säkert inte i hela samhället, men är en viss samhällsgrupp då som är oss närstående, så är det som att alltså, så som män såg på kvinnor för sådär 40-50 år sedan, ser kvinnor på män.
Just det,
lite sådär, lite bortkomna. Man får ta hand om dem och liksom bäst att göra allting själv, för det blir bara fel om de ska göra någonting.
Mm.
Och om de är intresserade av någonting så är det någonting som är helt oviktigt.
Mm.
Det finns ju ganska många sådana krönikörer i dagspress som skriver krönikor om ungefär så här: här står jag och gör det viktiga i hemmet, medan min man bara vill bygga en ny altan.
Mm.
Och det var lite så som män beskrev kvinnor liksom på typ 40-talet. Här är det jag som försörjer landet, och, eller försörjer, precis, familjen och försvarar landet.
Och hon står och spritar ärtor.
Ja, exakt. Eller hon liksom stickar någonting. Alltså det är som att könsrollerna har den destruktiva uppdelningen, eller det destruktiva förhållandet mellan män och kvinnor som fanns bara för några decennier sedan, har liksom, de har bara bytt plats.
Mm.
Det är i alla fall det här som du gestaltar väldigt tydligt i romanen.
Mm. Jag tror att det kan, alltså hela den här, vad är till exempel en man cave? Det skulle jag vilja fortsätta.
Bra. Mm.
Det är ju liksom, ja, vi ser det här att det här, det är på något vis, på ytan ser det så här, det manliga privilegiets innersta krypta och kammare med den bästa mancaven, den ska vara i källaren och det ska vara inrätt med konstala regler, gärna en bardisk eller förr var det salondörrar, men nu kanske det är, jag vet folk som lägger ner enorma pengar på hemmabiosystem och det ska vara biosofferfotöljer, så sitter man där ute i sin villa långt ut i skogen och så ska man så tänker jag att ja, det här är en del av problemet, det är både ett privilegium men också en flykt liksom. Mm. Där är någon slags, du ska vara en under jorden.
Ja.
Och du för ditt behov i relation, kan det vara så att relationen är uppbyggd på ett sånt vis att den ena parten vill gå ner i underjorden.
Precis. Varför vill mannen gå ner i underjorden?
Han använder sin styrka. Mm. Mm. Han kanske har en styrka i relationen och den använder han till att gå ner i underjorden,
ja,
istället,
ja,
för att,
men jag tror det finns någonting här både psykologiskt och mytologiskt. Alltså det är någonting med underjorden. Har mannen själv gått ner i underjorden eller blivit tvingad ner i underjorden?
Mm, det är ju också en fråga.
Mm.
Jag tror ingen skulle nog, som har en sån här man cave, skulle nog någonsin påstå att man har blivit tvingad ner. Det ser ut som att mannen själv har gått ner. Det är bara om man skrapar på ytan som man undrar varför. Så att säga. Till exempel den här allmänna uppfattningen om att det finns, så att säga, att mannen, han behöver lite tid för sig själv. Vad är det som är normen då, att man aldrig ska ha tid för sig själv?
Nej, men mannen behöver väl tid för sig själv.
Och då behöver mannen tid för sig själv. Eller är det...
Jag tänker så här... Eller, jag vet inte. Men för att det här inte ska bli för mycket... det är synd om männen. Eller helt enkelt för att det här ska bli sant.
Det är jättesynd om allt. Det här är hela poddens början och slut.
Ja, men två saker här. Då. Det ena är... tillbaka till det kastrerade.
Ja.
Jag tror att män mår inte bra av att vara kastrerade.
Nej.
Och kvinnor vill inte ha kastrerade, tycker inte om att leva tillsammans med kastrerade män.
Nej.
Så att kastrationen måste upphöra.
Men varför börja kastrationen? Vad är det handlar om
början? Ja, det måste vi nysta i här. Jag har ett förslag.
Mm.
Det är att män är traditionellt och historiskt sett bra på att bygga saker. Ganska bra på att bygga liksom hus, samhällen, städer.
Mm.
Men världen är ju på många sätt, sen moderniteten slog igenom, färdigbyggd.
Mm.
Det är den ju faktiskt. Mm. Och det byggs ju en del, liksom, samhället expanderar fortfarande på olika sätt, teknologiskt och materiellt. Men egentligen så vet alla att det här är ganska onödigt. För att samhället är färdigbyggt. Nu ska det fyllas med innehåll. Och det innehållet som vi eftersträvar idag är ett relationellt innehåll. Mm. Man tar hand om barn, man lever i relationer som förhoppningsvis är ganska välfungerande.
Mm.
Och här tror jag männen har liksom en demon i sig som hela tiden förstör för dem.
Mm.
Och det här tänkte jag bara hemma. Alltså nu, det är ju också ett tema i den här podden att jag har blivit pappa. Först skulle jag bli pappa, nu har jag blivit det. Och nu är vi inne att vi delar föräldraledigheten 50-50. Så att jag är då pappaledig 2 dagar ena veckan och 3 dagar andra veckan. Och jag känner ju att jag ser ju hur bristfällig eller hur vad ska man säga? Jag kämpar ganska mycket med det här. Det går helt okej. Men jag tycker ju att Greta har en större fallenhet för det. Och det var bara en sån liten scen. Jag tror inte ens hon tänkte på det själv. Där då vår dotter... ja, men ibland så strular lite med mat eller någonting. Hon blev kladdig och började gråta. Och då var jag lite uppgiven och sa... ja, vad ska man göra när hon blir så där ledsen? Och så sa Greta bara... men det är ju bara att ge henne ännu mer pussar. Och det var ju väldigt vackert. Det är ju helt sant.
Mm.
Det är ju, alltså det är ju den stora sanningen.
Mm.
Och jag såg alltså hon gjorde ju det också i den här situationen. Och det kom helt naturligt. För mig så är det här beteendet lite på avstånd. Det är alltså teoretiskt.
Mm. Mm.
Jag vet ju att jag ska ge en massa pussar. Mm. Men jag måste tänka, hur ska jag lösa det här? Jag borde ge en massa pussar.
Mm.
Det finns någonting relationellt skadat. Jo, det här tror jag då inte bara handlar om mig, utan det här tror jag är det här tror jag är det stora manliga problemet.
Mm-hmm.
Det här tror jag liksom är mannens ursynd.
Mm-hmm. Mm.
Alltså ett lite hårdare hjärta, om man säger så med stora ord. Jag tror det.
Man kan väl också se det som att jag kan förstå vad du tänker. Men kan man inte välja också se det som att mamman i det här fallet då har en närmare, direktare kommunikation med barnet i en viss ålder?
Det ju vara. Det är många, när jag har pratat med andra pappor så säger de att första året det är svårare att gå in som man. Men
mot det kan man ju ställa sig att det finns nog sannolikt betydligt fler pappor som skiter i sina barn än vad det finns mammor som skiter
absolut,
i sina barn.
Absolut, så är det ju.
Och då är ju frågan så här, är det bara kulturellt betingat?
Nej, det tror inte
det
jag.
Det kan jag nog
jag
inte tänka
inte
mig heller. Att men ja, och redan här, men jag tänker på det här med, ja, fast med kastrationen är väl också mannen då som saknar uppgift. Kan inte också vara så liksom lite grann att kastrera, att låta sig eller kastrera sig själv är ju ett sätt att hålla sig hemma på något vis. Att nu är du här och du är min man och nu hugger vi av snoppen så stannar du här. Så att säga. Att gå inte härifrån.
Mm.
Så att säga. Och varför, det kan man inte göra om man inte har någon snopp. Kan man inte gå därifrån? Vad ska man göra då?
Nej.
Gå ut i världen utan den.
Nej.
Det finns,
nej, men man blir väldigt dyster.
Ja, det är en slags...
Man blir dyster och det gagnar ju ingen i det långa loppet.
Kastrationen...
Den måste få växa ut igen.
Ja, men kastrationen är en del av så här, det boendet, inte... inboendet.
Ja, men det här måste vi... Jag förstår
man
att det är svårt.
Man med några kvistar och en del av sin
som en stor bjälke i taket för att hålla upp hela bygget. Så offrar man sin potens. Ja, nej, det må vara så i många fall. Men jag tror inte det är bra. Jag tror inte det är bra för förhållandet. Jag tror inte det är bra för själen. För att det leder bara till en massa självhat. Jag brottas ju väldigt mycket. Hur kan jag ha så starkt självhat? Vad är det? Alltså det är ju det här överjaget som hela tiden dömer och piskar mig. Och särskilt i de här situationerna där jag känner att jag är kärlekslös.
Ja,
i det här med liksom vårt barn. Och jag märker att Greta har en det kommer bara naturligare. Och jag känner mig, jag känner som att jag är lite mer kärleks... Jag vill älska, men jag tycker att jag har svårare för det. Och det där leder till en massa självhat. Och jag... För att komma ur det här så går jag då och drar barnvagnen och liksom fantiserar om att jag är... Ja, men till exempel det här som jag pratade om i förra gången vi såg så här, att jag startade ett politiskt parti och det kanske blir en rörelse. Det var ju liksom, jag fick i och för sig ett väldigt, väldigt fint brev som handlade om det. En man som var ganska involverad i politiken som sa att jo, men du är på rätt spår och det här, kolla här, de här tankarna finns ute. Det är bara, ni samlas några stycken och kör igång. Och då gick jag och tänkte på det där. Men det är ju också liksom mannen så här, jag ska bygga någonting och istället för att, ja, men vänta här nu får jag släppa några, jag får liksom öppna upp min rustning. Nu måste jag bli en mästare på det här pussandet i den skrikiga liksom, torka barnet i ansiktet situationen. Mm. Istället för att gå in där i det mjuka, kärleksfulla, så börjar jag fantisera om att nej, men tänk om jag skulle bli grundare av en politisk rörelse. Kanske kan bli kulturminister eller statsminister en dag. Det här är... Jag tror att det här är kastrationen. För kastrationen är ju en del av självhatet. Det är det jag vill komma till.
Mm. Alltså, finns en gammal fin barnsaga om Plupp. Och då finns en bifigur av Plupp, någon lämmel eller vad det är.
Mm.
Och pappa lämmel och mamma lämmel.
Mm.
Och pappa lämmel, han gör bara en sak. Han bygger till. Han bygger till bo till att det kommer nya unga. Bygger till och bygger till. Och far bygger till och bygger till. Redan han sysslar med att bygga ut det. Tills en dag då har han stuckit. Fara tröttat på att bygga till.
Nej.
Det är fint.
Men tänk om, ja, män kanske måste bygga till.
Ja.
På något sätt.
Och då bygger man sig ner i den här källaren istället.
Ändå, precis.
Man försöker kompromissa.
Just det, just det.
Både ha byggandet men också boendet.
Kraften ska egentligen riktas uppåt i byggandet. Men då blir den missriktad och då går det ner i källaren. Och i källaren, så i underjorden, så finns det massa saker som man inte borde ha kontakt med. Eller man kanske har kontakt med, men man ska inte förföras av dem. Så då, männen stannar där ner och då blir det som Knausgårds pappa i Min kamp till exempel. En klassisk källarmänniska. Det blir inte bra. Vi måste bygga på höjden.
Ja.
Vi måste bygga torn, som psykologen Jung sa.
Ja.
Han tyckte ju att alla människor skulle bo i en villa med torn. För det var liksom någonting som symboliserade dels fallosen och sen de liksom stora tankarna och byggandet och strävandet mot skyn.
Ja, jag kan i alla fall hålla med om att man borde förbjuda hus med källare. Det ska vara platta på mark. Platta på mark. Även ur ett, tror jag, feministiskt perspektiv ska det nog vara platta på mark.
Mm, det är sant. Men jag tänkte här... Det ska inte bli allt för mytologiskt, men det finns ju en känd kastrationsberättelse från 1800-talet. Myten om Parsifal, gestaltad av Richard Wagner.
Berätta.
Är det någonting som du kan plinga på i, om det var kontrapunkt här?
Carolina sang, som till och med
hon kunnat det. Hon skulle nog ta det på tre takter, en takt in i förspelet. Det är otroligt vacker musik. Men här finns det nämligen tre olika manspersoner som symboliserar då, olika sätt att förhålla sig till det kastrerade. För att det finns många olika sätt. Det är ju en gammal medeltida myt i grunden. Men här har det hänt någonting. Och det är lite riddare, och så är det en trollkar som heter Klingsor, och han har inte klarat av sin sexualitet, så han har kastrerat sig själv. Han har ingen kön kvar. Han har gjort som du i byggandet av hemmet, han har liksom skurit av det.
Det är inte jag, men till rätt sätt någon.
Ja, okej, någon. Någon. Jag gör sån här, vad heter det, citationstecken i luften. I alla fall. Och sen så är det en kung som heter Amfortas. Han har ett ständigt blödande sår som inte läker. Det är någonting med sexualiteten han inte kommer överens om. Men sen kommer Parsifal, som är det oskyldiga barnet i en vuxen mans kropp. Som bara går in och löser situationen här genom sin oskuldsfullhet. Han är liksom Patrick Steon som bara... han är sådär, jag kan det här. Är det någon som vill höra? Låt mig få berätta om den här konsten och gör det på ett helt transparent sätt. Och det är att gå bortom det kastrerade genom att bara liksom vara helt naturlig. Men jag tror att det här oskuldsfulla är liksom nyckeln.
Mm. Barnet, ja absolut.
Ja, blev det här för...
Jo, precis. Men det ursäkta mig, men då är jag rädd att om jag skulle plocka fram barnet, då är jag rädd att man hamnar i Göran Lamberts.
Ja, det är sant. Ja, men Göran Lamberts har väl bara en förklädnad av barnet. Tror jag.
Ja. Nej, men jag tror absolut att med hela vår civilisation lever ju i en slags avstånd från barnet i oss. Det, alltså både kvinnor och män tror jag. Allting, barnet blir bara konstigt tycker jag i vår tid. Det där med man kör dem i vagn, man har speciella lekplatser och sådana saker. De har blivit mer och mer av föremål för konsumtionsprodukter. Jag följer ju världens utveckling, men med lekland och såna saker, föräldern sitter med en kopp latte bredvid och så ska barnet klättra i det här. Och jag såg till exempel journalfilmer från 70-talet, man firade midsommar med barn. Då lekte de vuxna tillsammans med barnen, hoppade säck och det var roligt. Ja. Och man puttade undan ungarna, för nu ska vi hoppa säck ungefär. Liksom, ganska så. Och nu sitter alla på en filt och så ska barnen roas av någon annan. Och så liksom, barnlivet och vuxenlivet pågår väldigt, allt mer separat från varandra.
De vuxna har förlorat kontakten med det inre barnet.
Precis, för det är inte barnen som har förlorat kontakten med något.
Nej, det är det inte.
Ja, men okej, jag tycker ändå lite sådär, det känns som att har vi inte sumpat det här nu? Förra veckan var vi ju alfahannar och nu är plötsligt är kastrerade. Det här känns som att vi har inte öppet mål här.
Ja, det är sant, ja.
Och så missar vi.
Jag har ju satt här och drack den här champagnen och firade att vi var alfahannar. Men det stämde ju inte. Alltså, det gjorde tyvärr inte det. Det var en vacker spaning om att vi skulle vara det. Men jag tror inte det stämmer. Men i och med att det sista programmet före sommaren då, kan jag då fråga dig, vad tror du, nu ska inte jag hamna, du stoppa mig om jag hamnar inne i myterna eller liksom religion och sånt där, det är inte meningen, men vad tror du livet går ut på då?
Ja, jag ser ju för mycket dokumentärer på TV, det är det som jag...
Nej, men, ja, vad tror du själv?
Ja... Livet går ut på, ja, det är, kanske hitta någon att slösa bort det tillsammans med. Ja, alltså, när man blir förälder så är det ju så att då var ju livet en väldigt tydlig uppgift ett antal år framöver. Och sen finns det ju egentligen ingenting efter att du ska överleva och ta hand om de här tills dess. Och sen efter det så, ja, ska man ju bara rida in i solnedgången liksom. Men, det här med meningsskapande är ju... Det får man ju försöka göra tillsammans med andra människor under den tid man lever, tror jag. Inte att det finns någon existentiell djup mening i det. Jag har ju jättesvårt för det. Vad tänker du? Att det finns en...
Jag tänker att... Ja, hur ska jag säga det här utan att det ska bli för märkligt? Men... Jag upplever en stor del av kanske inte barndomen, men sen liksom tonårstiden ända fram idag, som att att jag befinner mig i en värld som liknar, det kan låta lite hårt, men liknar ett dödsrike. Jag är egentligen död då, att det innesluten i mig själv. Och,
du var i paradiset som liten.
Ja, det var jag nog. Och jag tror också att jag var i paradiset före jag fanns till. Alltså jag tror att jag har ett hem bortom den här världen. Vilket är väldigt problematiskt, för jag längtar ofta dit. Alltså jag längtar tillbaka till det därifrån jag kom. Innan jag hamnade i den här skuggtillvaron.
Men det är inte din tröst och du kommer ju komma dit en vacker dag igen då.
Jo, men det gör allting väldigt sorgligt, för det gör det svårt att hantera den här världen. Jag tycker den är hård och fylld av massa brister som jag inte kan förlika mig med. Framförallt brister inom mig själv då. Men ibland så är det ju som att det där släpper. Alltså döden släpper greppet om en och jag blir levande igen. Och då är det som att himmelriket redan är här. Och det är ju fantastiska stunder. Och det, jag behöver inte använda ett religiöst språk för det. Jag kan säga att det är som att få kontakt med det levande.
Mm.
Och då inser man att tänk, det skulle ju kunna vara så här hela tiden.
Mm.
Det är så här det var tänkt att vara.
Mm.
Var kommer det här? Var kommer all otillräcklighet? Var kommer all det här att känna sig kärlekslös? Och jag längtar, jag har inte valt det. Som vi sa tidigare när det handlar om psykologsamtal. Jag har inte valt att leva i en värld som ser ut så här. Jag hade önskat att världen såg annorlunda ut.
Mm.
Och under korta stunder så strömmar det där levande in i livet.
Mm.
Och det är ju underbart. Det är ju att glömma bort sig själv och bara försjunka in i... Ja, men i nuet är det ju.
Mm. Du tror inte... det här är säkert en... lite perifer del av det här, men...
Hur tänkte neandertalarna?
Ja.
Nej, jag skojar. Jo, men du brukar ha sådana invändningar.
Ja, nej, nästan så här. Jo, faktiskt, det är på gränsen. Du sitter här nu i en industriellt inredd poddstudio i ett kontorskomplex i Stockholm, i en huvudstad med asfalt och gator, och omkring så omgärdas den här staden av en oändlig tallplantage som bara för många, många hundra år sedan kunde kallas skog, men som nu är någon form av drivhus. Och så finns det en kust någonstans du kan nå till, och du längtar ut till den här ön. Du tror inte, så att säga, om vi skulle ta bort den nuvarande civilisationen och ersätta den med ett stormkök och lite samlar- och jägarsamhälle, du tror inte, tror du att det skulle gå lättare för dig då?
Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag. Jag tror absolut det här är en del av ett modernitetsproblem.
Mm.
Att man faller ur världen.
Jag tror också.
Saker blir liksom abstrakta på något sätt. Mm. För att det är ju att vara... Jag kan ju ofta så... Ofta på morgonen, ofta när jag dricker kaffe, för att jag är väldigt känslig för koffein. Så då vaknar jag upp och så säger, men allt är ju, mitt liv är ju underbart. Och allt jag har drömt om har ju faktiskt hänt.
Mm. Eller?
Ja, jo, på ett sätt. Det enda problemet är jag själv. Jag kan inte faktiskt, om jag tittar på mitt liv utifrån, jag kan inte klaga på eller klaga. Jag är oerhört tacksam över allt som har hänt. Och allt som finns, alla människor som finns runt omkring mig och hur min vardag ser ut. Allt det är ju fantastiskt. Mm. Det finns bara ett problem. Det är jag själv.
Mm.
Jag är inbunden. Det är som att det då man vill ha ett levande hjärta. Så är det liksom att jag har en stenkaraktär. Och det här gestaltas i den här som Greta säger. Men det är ju bara att ge mer pussar. Ja, just det. Jag hade glömt bort det. Jag visste inte det. Jag var så inbunden i mig själv.
Mm.
Jag tänkte ju på mig själv hela tiden. Om jag tänkte på henne så hade det här kommit naturligt.
Ja.
Och det här är då fören tillbaka, sådana erfarenheter, fören tillbaka då, ner i underjorden, ner i dödsriket.
Ja, det är ju första trappstegen ner i, mm. Det är det absolut. Jag tror man ska försöka passa sig för dem, verkligen. Men jag tror nog att det finns en... Jag mötte en gång en person, jag var i Moskva för många år sedan, som det var en kvinna som läste svenska på det nästan underjordiska universitetet i Vitryssland. Hon var på besök i Moskva. Det var nästan så att de fick inte läsa svenska, det var redan då. Och hon var en vanlig svensk, så att säga, vanlig medelklass bakgrund, ungefär som jag. Jag undrar, jag var nyfiken, hur kommer det sig liksom att du inte bara emigrerar till Ryssland utan dessutom liksom till Vitryssland och Minsk och sådana saker. Och då sa hon liksom att nej, men jag hade såna otroliga problem hemma i Sverige. Jag hade ätstörningar och självhat och självmordsförsök och sådana saker. Men här i Ryssland, ryskspråkiga och särskilt i Vitryssland, så handlar allting om att bara överleva för dagen. Jag måste få tag i vatten och bröd och inte bli kidnappad eller misshandlad av polisen. Det är liksom... Och då var livet jättemycket lättare för henne. Hon mådde så bra. För att det var så, det var inte allt det här överbryggnaden av som vi lever i idag. Hon det handlade om mycket mer basala, tydliga saker. Hon var som gjord för att överleva på det viset och leva ett bra liv på det viset. Och hade liksom inte haft några bekymmer med sig själv på det viset. För att det var så pass mycket med allt annat att göra ändå. Och då skulle man tycka så här, ja, du distraherar dig av andra. Ja, fast på andra sidan så är det det som kanske är ett ursprungsvillkoren för oss. Att vi ska skaffa mat och bröd till bordet och sen ska vi inte lämna för mycket med oss själva och vårt eget grubbleri. Men jag tyckte liksom själv häromdagen liksom jag skulle gå igenom sociala medier och såna saker och skulle putsa till den här romanen som håller på varannan vecka, ska försöka puffa för den och hej och hår, och det var likes och såna saker. Och tänkte så här, vad gud vad mycket skönare om jag inte fanns på riktigt, jag bara fanns i sociala medier. För att då skulle man säga, vad jobbigt att det ska vara sån skillnad på mig, och då tycker jag ändå inte att jag är säkert jätteförljugen på sociala medier, utan tycker ändå liksom att det är ändå liksom en annan person. Och här i den här offentligheten, vi sitter här är jag bara några ord, och sen skriver jag, då är det bara några ord, och sen där sociala medier så är jag bara några ord, och det är tack och lov så är det ingen som är hos mig som den jag är egentligen, eller som livet i 3D, det är ju det vanliga kött och blodlivet, det är ju mycket mer komplicerat.
Ja, det är det. Det är väl det här som är alla författares dröm, att försvinna in
i texten
ja, och slippa kött, kropp, 3D-livet.
3D-livet,
ja. Men av någon anledning så har vi fått den här.
Men du kan ju...
Det köttet som vi bär omkring. Kanske det handlar om att hitta sitt inre Ryssland då. Eller hitta det yttre Ryssland.
Jag
tänker på också det här att bli förälder. Det är att de här situationerna då där jag upplever min egen kärlekslöshet, eller den är inte, jag är inte kärlekslös, men jag har en brist här, jag har någon typ av skada, det är smärtsamt.
Men nu håller du på lite grann som jag har hållit på.
Måste
alltså, du behöver inte utmåla till skada för att det är för det där börjar, du tar ut skrivet ner
sen, ja, det är sant.
Om du upptäcker att du är en skadlig del, alltså du har en emotionell stympning, du har bara en arm emotionellt.
Ja, precis.
Medan Greta då har plusmun och två armar.
Det som är bra är att hon kritiserar ju mig inte för det här. Men det är kanske för att jag är som på morgonmötet, att jag kritiserar mig själv så starkt. Så det går, ja, i alla fall. Ja. Men där, jag upplever ibland att jag är rädd för allting och ingenting går och det är så många brister. Men samtidigt så måste jag säga att när det väl händer någonting som är då av Rysslands karaktär, det vill säga att det är något allvarligt, hyfsat allvarligt, det är, om det är förlossning eller om det är en flytt eller det är några stora beslut som ska tas, då lever jag upp. Alltså där, det går nästan alltid bra. Det är den här vardagen som är, alltså när det är lite soligt och allting borde vara bra, det är den som är svår. Det är då det här inre, kallar det självhatet då. Det är då det liksom närs. Men så då, att jag borde kanske...
Men du kan i alla fall glädjas åt att det går bra då när det är allvar. Jag har ju tyvärr inte...
När jag är i Ryssland.
Ja, precis. Den erfarenheten av mitt eget liv har ju inte jag. Utan när det var allvar så gick det inte heller bra. Och då, där bröts. Det var nog, tror jag.
Var det så? Men det var så alltså?
Så att säga, var erfarenheten efteråt. Just till exempel flyttar och sådana saker. Det var inte... Det var en summering av att det var så att säga, här borde hemvärnet ryckt in, men gick och köpte en korv istället. Och jag, ungefär, det var inte nog bra. Men ja, det är ju det här med att ska man vara hemvärnet då som ska stå där bara i allvar, eller ska man vara, det är ju sällan det är allvar i samhället.
Nej, det är sånt.
För liksom i det här landet, den här delen av klassen och så.
Men man mår ju bra. Det här är ju, det är tillbaka till min urbild av mig själv som Muminpappan som går där i början av Pappan och havet och längtar efter en katastrof. För att allt är så varmt och
ett hjältemod.
Han vill, han precis, han behöver han behöver det. Och då hittar han ju på att familjen ska ut i den lilla båten till den här karga ön.
Mm.
Och det, jag känner igen mig där. För där har jag någonting att... Jag har någonting att bidra med där, faktiskt. Mm. Det tror jag. Det...
Men jag kan nog tycka att... När man är förälder så får man också kanske lite grann väga in aspekten av att ett barn är väldigt litet när det kommer och sen blir det större och då finns det kanske... Det måste inte vara så att båda föräldrarna ger exakt lika mycket av samma tröst och stöd. Det går ju inte så att säga med en mamma som till exempel ammar eller sådana saker. Det blir asymmetri på en gång där. En person har burit barnet dessutom. Så att det liksom är... Men med åren med, så, att säga, så finns det andra saker man kan göra som förälder, som pappa tror jag. Så att, jag tror inte att det... Man ska inte låta sig nedslås över att, det kan, att i början så kan man känna att liksom, vad är jag här? Jag är liksom en som... Jag har tänkt mycket på de här djuphavsmuränerna. Liksom, där det är så sällan när han och hona möts. Att när de möts så äter sig hanen in upp på buken på honan. Och tillbaka bildas som varelse och förvandlas till ett enda bara stort könsorgan som följer med henne resten av livet och befruktar henne. Och möter hon en till hane så får hon två sådana penisar som växer fast på det. Det var den enda uppgiften man har. Liksom. Men jag tror att... Vänta, nu pratar jag in mig själv i mitt hörn. Jag vet inte vad ska komma där. Men... Ja, jag tror att man kan känna sig väldigt otillräcklig för en bebis, kände jag lite grann. Att, jag fick ju stjäla mig till närhet med mitt första barn, för det ville ju absolut inte vara någon annanstans än med sin mor. När hon sov, liksom, lyfte upp den här höllen.
Men hur är det idag då? Alltså, kan du känna gentemot dina barn att kärleken flödar?
Jag tycker att jag har... får bättre kontakt med barnen nu än vad jag har haft för några år sedan faktiskt när jag har vi är varannan vecka boende och så där. Det är ju bara mig det är upp till så att säga och barnen känner mig lite mer nu så att säga, de har inte ja, de säger till och säger ifrån och ja sen är man ju alltid själv, man vet ju alltid man vet, så att säga, självbedrägeriet är ju min största oro liksom, att jag går omkring och tror att någonting är bra och så visar sig att det var liksom totalt annorlunda men det kan man väl aldrig man kan liksom inte gå, det är för mycket olyckskorpar i luften, man kan inte titta på dem utan man får bara försöka vara här nu och älska de här barnen då på det viset man kan och ja, i alla fall det är de får gärna skriva berättelsen om det stora vilken elak pappa de hade. Men jag tror nog inte de kommer göra det faktiskt.
Vad tror du de kommer skriva då?
Jag tror inte de kommer skriva någonting, tack och lov. Jag tror de kommer bli ekonomer, jag hoppas det. jag hoppas det. Minstingen vill bli bilhandlare, tycker jag. Riktigt bra jobb. Riktigt bra. Jag uppmuntrar det till fullo. Fast det ska vara i Stockholmsområdet. Det kan inte vara Gislaved, en liten ort, utan det måste vara där det finns mycket pengar.
Vad ska jag sälja då? Saab?
Nej, för fan.
Den konstiga bilen.
Han ska sälja massor med grejer, men bara det är bilar.
Mm. Ja, men då är det väl snart dags att ta sommarlov då.
Ska vi gå ut i en rysk sommar då, helt enkelt?
Ja, alltså det där är just... Man får inte sitta här och önska sig olyckor.
Nej.
Men jag har ju känt... hela mitt liv att jag har någonting i mig som aldrig kommit till sin rätt egentligen. Mm. Alltså en typ av kraft som är missriktad alltid, nästan alltid. Träffade ju en väldigt mystisk kvinna en gång, bara hastigt på en sån fest. Vi hade ett väldigt djupt samtal. Hon kallar det här för förgörarkraften.
Mm-hmm.
Den finns i alla människor. Men kanske framförallt i män. Vi har förgörarkraften. Det gäller att rikta den åt rätt håll.
Mm.
Tänk om det är så då.
Mm.
Det där är någonting starkt. Och jag har i alla fall under 42 år ofta haft förgörarkraften riktad mot mig själv.
Mm. Men det är
vilket varit väldigt, väldigt dåligt.
Men man kanske kan se det som en förändrarkraft också lika mycket. Att man, och när man inte får förändra så vill man förgöra
det. Det är som tarotkortet tornet som ofta brukar ses som det hårdaste kortet. Mm-hmm. Det är ett torn, ett massivt torn som träffas av blixten och rasar. Det är förgöra kraften som har varit där och liksom förstört någonting väldigt, som har varit rigid. Men när det är förstört så kan det nya blomstra.
Jag börjar bli lite orolig för det. Av alla människor som jag undrar så här, är det så bra om de ringer på mitt i natten och har en mörk blick utanför, så undrar man kanske det är det jag ska vara mest rädd för.
Jag tror man ska vara rädd för mig. Det. Nej. Jag ska vara rädd för mig.
Det gör mig ännu mer rädd för dig.
All right. Ja, vi får se vad det här slutar då. Vi ser vad som händer under sommaren.
Vi önskar era lyssnare som ni lyssnat, tack så mycket för att ni gjort det. Jag önskar er glad sommar.
Och sen så är vi tillbaka någon gång i augusti.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.